Så god morgon och välkomna till gudstjänst denna söndag morgon den 23/12, alltså dagen före julafton. Och vi är ett troget litet gäng som har samlats. Många är naturligtvis på resande fot och i ett förberedande sinnelag. Så vi vet att vi saknar många, men våra böner är med dem. Och vill som sagt vara välkomna er som är här. Jag vill också välkomna er som lyssnar på internet. Och vi ska börja med bön. Herre, vi tackar dig denna söndag morgon. Vi tackar dig för det fantastiska privilegiet att få be till den levande guden. Be Herre att du skulle öppna våra hjärtan att förstå de eviga sanningar som du har förberett för oss idag. Att bli förkunnade och predikade genom kött och blod. Men det är så du har valt att göra det i denna tidsålder som vi lever i. Herre, vi ber nu att du välsignar din tjänare. Vi ber att du smörjer oss att förkunna, men också att ta emot, att lyssna. Att våra hjärtan får vara förberedda, förväntansfulla, respektfulla för det ord som du ger oss. Tala till oss i ditt namn, Herre. Amen. I New York så finns det en plats som heter, tror jag, Times Square. Och där finns det just nu en, ska vi säga, en sån här, ja, jag kallar det en annonspelare eller någon sån här tavla där man då kan köpa sig tid och annonsera någonting. Och just nu så annonseras det där till en kostnad av flera hundratusen kronor. Så står det så här: keep the merry and dump the myth. Alltså behåll glädjen men kasta bort myten. Och överst där det står att behåll glädjen så är det en tomte. Och underst där det står att förkasta myten så är det en bild på Jesus Kristus korsfäst. Och det är en grupp ateister som har gått ut med det här och menar att visst ska vi fira jul. Men för den rätta orsaken. Att helt enkelt vara glad på de grunder som jag själv väljer. Om det nu är en ateistisk grund eller om det är någon annan religion eller vad det kan vara. Men inte på grund av den här myten. Och det är ett ganska starkt budskap. Jag är helt övertygad om att på många, många andra håll i världen, säkert också i New York, så står inte det här oemotsagt. Naturligtvis är det många kyrkor, många kristna som bär ut ett annat budskap. Men vad är ett bra julbudskap? Jag tänker många gånger på det när man går, bara genom att jag tittar ut genom fönstret här, så ser jag adventsljusstakar. Jag ser julstjärnor. Vi ser julkrubbor. Det ser jag inte genom fönstret nu, men vi stöter på dem. Vi hör sånger. Vi kan gå genom Gamla stan här i Stockholm. Vi kan röra oss i olika sammanhang. Och det står folk och sjunger. Och lyssnar man lite grann ibland är det hej tomtegubbar, slå i glasen, kanske. Men många gånger är det helt unika kristna texter. Där människor sjunger om att just i den här tiden, eller så som man tror och bedömer det, så föddes det en väldigt speciell person som var och är vår frälsare. Och det är rätt otroligt egentligen. Samtidigt såg jag för några år sedan ett tv-program där någon frågade: varför firar vi jul? Och så hade man då en expert av något slag. Och den här personen väldigt grundligt gick igenom varför vi firade jul. Och sa inte ett ord om Jesus Kristus. Sa inte ett ord om Betlehem eller om barnet i krubban. Inte någonting, utan det var tomtar och jag vet inte vad det var allt som man... Så vi har en intressant jul. Det är det jag söker säga. Det är så, ni vet det, till en del stora förtret. Att jag är lite kritisk till julen därför att jag anser att den är väldigt... inte bara kommersialiserad... Det var ett svårt ord. Kommers... commercialized, lättare på engelska. Jag kan inte säga det, glöm det. Det är svårt. Så i vilket fall, det, men också att den är liksom uppblandad med hedendom. Men för de rena är allting rent. Och vi fyller den med vad vi själva vill, eller hur? Jag menar, vi behöver inte liksom göra det andra gör. Vi behöver inte tänka, utan nu har vi det vi har. Och vi kan ta, precis som i alla andra lägen, vi försöker att hitta någonting positivt. Vi försöker att hitta någonting som vi liksom kan utgå ifrån och berätta evangelium. För det är vår uppgift. Inte att öppna paket eller att äta julgröt, utan att förkunna evangelium. Och det kan vi göra på många olika sätt. Och julen är full av de möjligheterna. Men det är inte det vi ska tala om, utan vi ska tala om att innan något fanns var lammet. Innan något fanns var lammet. Alltså med andra ord, innan någonting skapat existerade på denna jord eller någon planet eller stjärna eller solsystem eller vad det kan ha varit. Vad det än var, så vet vi att innan det så fanns lammet. Jag vill att vi läser två stycken skriftställen denna morgon. Det ena från Jesaja, det 9:e kapitlet. Och verserna 6 och 7, det här är kända versar och är verkligen en jultext. Men varför inte? Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Vers 7, så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron. Och hans kungarike, det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Och så vill vi att vi läser två versar till kan vi faktiskt läsa. Johannes 8. Johannes evangeliets 8:e kapitel. Och den 58:e versen. Ja, 8:58 i Johannes evangeliet. Herren svarade, eller Jesus svarade: amen, amen säger jag er, jag är redan innan Abraham blev till. Jag är redan innan Abraham blev till. För de som tror att Jesus inte sa om sig själv att han var Gud, så är det här en väldigt, väldigt bra vers. Dels för vad han säger. Han säger jag är, det vill säga han gör sig lik Gud. Jag är redan innan Abraham blev till, som levde 2000 år innan Jesus blev född in i den här världen. Så jag är. Men dessutom, eller förutom det att han använder de här orden, det är ganska stort. Men dessutom så vet vi att det står i vers 59 där, behöver inte ägna någon energi där just nu, men det står att de tog upp stenar för att kasta på honom. Med andra ord, varför ville de kasta stenar på honom? Jo, därför att han gjorde sig själv till Gud. Så visst sa Jesus att han var Gud. Jag är redan innan Abraham blev till. Och den sista versen som vi vill läsa för dagen, den finner vi i i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel och den 8:e versen. Johannes har skrivit Uppenbarelseboken, men Johannes uppenbarelsebok är det långa fullständiga namnet. Uppenbarelseboken 13 och vers 8. Och där står det så här: alla jordens invånare, det talar om antikrist här först, alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet, som är slaktat från världens grundläggning. Så det finns en bok som är lammets bok. Och vi ser också hur det här lammet har blivit slaktat från världens grundläggning. Det vill säga att innan någonting fanns, så fanns detta lamm. Och jag vill tala om tre stycken saker denna morgon. för oss, och det är att lammet förolämpar och lammet förbereder och lammet förhärligar. Vi ska börja med att titta på hur lammet förolämpar. Lammet har förolämpat. Lammet är alltså Jesus Kristus, därför att Johannes döparen sa när han såg Jesus för första gången, så säger han: se Guds lamm som borttager världens synd. Och alla de här lammen som jag lite skämtsamt talade om här innan, under när vi tog upp kollekten, att, att de här lammen, eller de här herdarna som vaktade de här lammen, var troligtvis offerlamm som så småningom skulle bli de här offren som man hade i templet. Och nu helt plötsligt så kom man med ett budskap om att lammet var fött. Det fullkomliga lammet, det offer som bara behövde offras en gång, det fanns nu i världen. Och det betyder att de här vanliga lammen, så att säga, de behövs inte längre. Men lammet förolämpar. Varför? Jo, därför att lammet är sanningen. Lammet talar om människans tillstånd som ett syndigt släkte som är i behov av frälsning. Och vad handlar egentligen det kristna livet om? I Psaltaren 119 och vers 65 så står det att vi ska inte bli, eller alla de som tror på Herren Jesus Kristus, de har frid i sina hjärtan. Och det står att ingenting, i svenska bibeln står det, ska få dem på fall. I engelska bibeln står det att ingenting ska förolämpa dem. Och ingen av översättningarna behöver vara fel, men det hebreiska ordet är mikshol. Och mikshol, det betyder egentligen en stötesten. Att det är någonting som sätts i vår väg, och på grund av detta så blir vi förolämpade och faller. Och det är intressant att, vad är det som får oss att stanna upp och vandra med Gud? Jag hörde, eller inte vandra med Gud, jag hörde alldeles nyligen någon som berättade om en församling som är förföljd. Och de hade träffat några från den här församlingen. Och de sa, det är den församling som tycks klara sig allra bäst. De skiner liksom, de gläds, de är helt fantastiska. Varför? Jo, därför att de har fått nåd i den situation de är. Men det kristna budskapet upprör människor. I Johannes 6 kapitel och verserna 60-66 så hade Jesus flera lärjungar utöver de 12. Och de följde honom. Men när han hade sin undervisning så stötte de på olika saker som de sa själva: det här är ett hårt tal. Vem kan stå ut med det? Och han säger, har ni blivit förolämpade? Och det står att de drog sig bort ifrån honom. Och de vandrade inte längre med honom. Det betyder inte att de förlorade sin frälsning. Det betyder inte att de slutade att vara Guds barn. Men det betyder att de vandrade inte med honom längre. Och har ni tänkt på det liksom, hur lätt vi blir förolämpade av någonting liksom. Någonting sägs. Jesus förolämpade den här världen. Varför? Jo, därför att den här världen trodde att den var okej. Den här världen trodde att den kunde frälsa sig själv. Och så kommer han och säger att det är inte så. Ni kan lyssna på vilken religion som helst som finns där ute, även om de kan vara väldigt olika till det yttre. Men deras innersta budskap är: var en god människa, gör rätt, och förhoppningsvis så blir allting bra. Och alla har sina budskap om fred och rättvisa och så vidare. Och man säger alltid att allt det här finns inom människan. Det finns en gnista av andlighet. Det finns någonting där inne som vi kan odla. Och om vi gör det så kan vi frälsa oss själva. Men Jesus sa nej, ni kan inte. Ni är fallna. Det finns inte en enda människa i Romarbrevets 3 kapitel och verserna 9-20 som inte har syndat, som inte har fallit kort inför Guds helighet. Och han säger alla måste bli frälsta. Så lammet förolämpar. Och även de här lärjungarna utöver de 12 som följde Jesus i Johannes 6. De sa, vi står inte ut med det här. Och det står att de vandrade inte längre med honom. Tänk hur många kristna som tyvärr vi kan säga detta om. Att de vandrar inte längre med honom. Och vi kan titta på oss själva. Hur lätt det är att bli förolämpad. Någon sa någonting, jag kommer ihåg när pastor Stenbosky var här för några veckor sedan. Han sa, så länge vi blir förolämpade av någonting så måste Gud fortsätta förolämpa oss. Eller tillåta förolämpningar. Att någon säger någonting, att någon gör någonting. Och jag sa, nej, liksom, jag hoppas jag skulle slippa det. Liksom. Men allting, därför att ingenting kan förolämpa dem som följer honom. De som har satt sin tro till honom och säger, jag behöver verkligen en frälsare i mitt liv. Jag kan inte frälsa mig själv. Jag tror på lammet som blev slaktat före tidens begynnelse. Och i Matteus 4:4 har vi den underbara orden att vi ska leva av varje ord som utgår från Guds mun. Och det betyder inte att vi ska memorera varje ord. Det finns människor som kan Bibeln utantill, mer eller mindre. Och som ändå inte egentligen kan tillämpa ordet. Så det har ingenting med kunskap att göra. Det handlar bara om att leva av varje Guds ord. Att ödmjuka sig inför varje tilltal som kommer av den heliga, eller genom den heliga ande till oss. Och att på det sättet kunna tillämpa ordet i en situation. Om vi inte kan det, vi blir förolämpade. Jag kan allting, men någonting sätts i min väg som förolämpar mig. Jesus kom i vägen för ett helt människosläkte som hatar honom så mycket så att man sätter upp den här gigantiska stora reklampelaren eller vad det nu är, en sån här digital grej. Och man säger att det är tomten som är anledning till att vi ska vara glada, inte Jesus Kristus. Man hatar honom. Verkligen. Det är inte frågan om att man tycker liksom att någon, utan det är liksom ett hat som andas för att lammet förolämpar. Men lammet förolämpar inte bara. Lammet förbereder också. Lammet förbereder. Och vad är det lammet förbereder oss för? Lammet förbereder oss för framtiden. I Matteus 10 och verserna 38 till 41 så talas det om, eller 40-41 är det tror jag egentligen, men det står så här att vi ska ta upp korset, och om någon inte tar upp korset och följer mig så är han inte värdig att följa, så är han inte värdig det eviga livet. Och det står att den som vill behålla sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv ska vinna livet. Och vilket mysterium. Och vilken motsägelse för den naturliga människan. Det går inte ihop. Men för oss går det ihop. Det finns ett gammalt liv att dö till. Och det finns ett nytt liv att ta emot och upptäcka. Och i Kolosserbrevet 1:19 så står det att hela Guds fullhet bor i Jesus Kristus. Hela Guds fullhet bor i Jesus Kristus. Och det betyder att i den inkarnerade människan, för er som har varit i bibelskolan, alltså att Jesus blev en människa, eller Gud blev en människa, Jesus Kristus, i honom bor hela fullheten av Gud. Har vi sett honom, då har vi sett Gud. Har vi blivit tilltalade av honom, då har vi blivit tilltalade av Gud. Innan något fanns, så fanns det ett lamm. Och i Psaltaren 84 och vers 10 så säger psalmisten, ge akt på din smorde. Ge akt betyder liksom att se på din smorde. Och vem är den smorde? Ja, det är naturligtvis Jesus Kristus. Och han säger att se på honom. Och det är profetiskt, för han säger att genom att se på honom, lammet som var slaktat före tidens begynnelse, så ser du inte min synd, Utan du ser att synden blev lagd på honom och han dog för den synden. Straffet blev lagt på honom och jag går fri. Så det är ungefär som att psalmisten säger till Gud, se på din smorde så ser du inte min synd. Och det är exakt det som det handlar om. Och vet ni, i Jesaja 46:10 så står det att Gud vet slutet från början. Och tänk att detta lamm visste redan innan vi begick en enda synd. Och när jag säger vi så menar jag inte bara vi som sitter här. Jag menar hela mänsklighetens historia. Tänk att lammet visste redan innan detta skedde. Är inte det helt otroligt? Och trots detta, eller ska vi säga på grund av detta, så dog han för våra synder. Det är helt fantastiskt. Så Gud i Habakkuk 1:13 är så helig att han kan inte se på synden. Och i Johannes 1:17 så blev Jesus frivilligt detta lamm som borttager världens synd. Det är helt fantastiskt att tänka på att Gud med full kunskap om allt vad synden innebär, dåtid, nutid och framtid, varje individs synd, trots denna kunskap eller på grund av denna kunskap, så kom lammet in i världen, eller lammet rättare sagt blev slaktat före tidens begynnelse. Han kom in i den här världen när tiden var mogen. Och det här säger egentligen två saker. Dels påminner det oss om hur mycket Gud hatar synden. Att synden måste tas itu med. Och bara Gud själv kunde göra det. Och dessutom så talar det också om en kärlek som är olik alla andra kärlekar. Därför att den kärlek som den här världen kan uppvisa, även när den är som bäst, är villkorlig. Jag garanterar. Vi kanske inte tror det, men det är verkligen så. Människor går inte förlorade i helvetet på grund av stora eller små synder. Ah, det är de som går till helvetet. Det är de värsta syndarna. Nej, det är de som förkastar lammet. Lammet som har förberett det eviga livet på grund av sin kärlek. Förkastelsen av detta lamm och Guds plan är det som gör att människor går evigt förlorade. Det är inte på grund av deras synder, utan på grund av att man inte lät Gud älska sig så mycket att man tog emot lammets frälsning. Och det är intressant att se att i Uppenbarelsebokens andra kapitel så talas det om en församling som låg i Efesus. Och det står om den församlingen att den hade urskiljning, den kunde liksom se att det var falska läror som försökte ta sig in i kyrkan. Det står att de var hårt arbetande. Det står att de hade tålamod. Det står en massa goda saker. Det fanns ingenting i den församlingen som var fel till det yttre. Ändå säger Herren om den församlingen att jag har en sak emot dig i vers 4. Och det är att du har övergivit den första kärleken. Och ni vet när människor talar om den första kärleken. Jo, men det är ju när man är nyfrälst. Liksom, då är man så där liksom väldigt upprymd och man verkligen älskar Gud. Men det är känslor. En sann kärlek växer, eller hur? En sann kärlek växer. Och vi kan säga på ett sätt att vi älskar Gud mer nu än när vi först kom till tro. Vi kanske inte är lika upprymda. Därför att speciellt när man kommer till tro när man är ung och så vidare. Då är det mer radikalt. Men det handlar inte om det. Den första kärleken är inte liksom en sån här att vara nykär. Och sen så rinner det ut i sanden. Utan det talar om någonting helt annat. Det talar om en kärlek som såg oss. Redan Romarbrevet 5, 8 och 9. När vi var syndare. visste alla synder vi skulle begå, visste alla orena tankar som vi skulle tänka, visste alla felaktiga handlingar vi skulle begå. Allting sådant visste denna kärlek om. Såg det, men trots det så står det att den kärleken dog för oss. Och i Romarbrevet 8, och verserna 29 och 30, så står det att Gud förutbestämde oss, nummer ett. Gud kallade oss, nummer två. Gud rättfärdiggjorde oss, nummer tre. Och Gud förhärligade oss, nummer fyra. Allt det här står grammatiskt i grekiskan i samma termer, samma tempus, samma grammatiska konstruktion, nämligen att det skedde vid en tidpunkt före världens begynnelse. Och det har eviga resultat. Allt skedde samtidigt. Som andra ord, när Gud såg att vi skulle tro och ta emot lammets kärlek, då blev vi utvalda. Och när vi blev utvalda, då blev vi också kallade till att vara Guds barn. Och när vi blev kallade så blev vi rättfärdigförklarade i den himmelska domstolen. Gud säger, ni är rättfärdiga. Men vi blev också förhärligade. Det vill säga att en dag så kommer vi att få en uppståndelsekropp som så att säga matchar den nya skapelsen som vi är när vi är födda på nytt. Och vi kommer att leva med Gud för all evighet. Men allt detta skedde, det är den första kärleken. Den första kärleken som fanns hos lammet fanns där redan innan världens begynnelse. Och att mista den första kärleken, det är att inte låta detta lamm älskas. Wow! Och den här kärleken i Romarbrevet 5:5 står där utgjuten i våra hjärtan. Ingen är idag i helvetet på grund av att deras synd var så stor att Gud inte kunde ta emot dem. Han sa, där går gränsen. Ingen är det. Alla är i helvetet på grund av att man har förkastat hans fullkomliga frälsningsplan. Som är baserad på den första kärleken, nämligen lammets plan för att friköpa mänskligheten. Att dö för oss medan vi ännu var syndare. En villkorslös kärlek. Och det är samma sak med Kristi domstol eller bemasätet där alla troende en dag kommer att vara. Vad är det som diskvalificerar oss där respektive kvalificerar oss? Vi tänker att vi har gjort en massa goda saker. Vi talade i onsdags kväll på mötet om hur Adams livet, vi vill bevara det bästa av Adams livet. Att Adam röker inte, Adam dricker inte, Adam går i kyrkan och Adam ger tionde och han kan göra alla de här sakerna i sitt naturliga, i sin naturliga kraft och säga, jag är ganska duktig. Precis som när Gud sa till kung Saul att förstör allt, men han förstörde inte allt utan han behöll det bästa. Vi vill behålla det bästa av vårt fallna liv. Vi vill behålla det bästa av vårt Adams liv. Men han säger att det är så lätt att börja leva det kristna livet i den naturliga kraften. Och börja att använda sina andliga gåvor för att göra någonting i köttet. Att förverkliga någonting som egentligen inte är Guds plan. Och vi ser det hela tiden. Människor som har blivit utrustade av Gud i planen. Men man väljer bort det. Man lever ett naturligt liv. När Gud säger någonting så bara liksom kliar man sig i huvudet och säger, nej, det där är ju inte riktigt logiskt. Nej, men det är inte logiskt mycket mänskligt sett det som Gud säger att vi ska göra. Men det handlar om att han verkligen gör det. Det är inte att vi ska handla i någon slags galen, blind tro. Utan att tro i biblisk bemärkelse, det är att Gud gör någonting verkligt. Tron är substansen, står det i Hebreerbrevet 11, av det vi inte kan se. Det är ordet som föder tron. Och tron är den enda substans som är verklig. Allt annat vi ser är skapat. Allt annat kommer att skakas. Allt annat kommer att förgås. Men Guds ord är den substans som består. Och om tron föds genom ordet, då är den tron verkligare än någonting annat som finns i den här världen. Så kärleken är utgjuten i våra hjärtan. Han älskar oss. Han vill att den här kärleken ska manifesteras i våra liv. Han vill inte att vi lever ett gott liv i det naturliga. Och sen klappar oss själva på axeln och säger att wow, Gud, jag har verkligen gjort någonting som förtjänar en god belöning. Han säger, jag vill att ni ska dö till er själva. Ingenting naturligt kommer att tas emot på den dagen. Bara det som vi lät dö och den nya skapelsen fick utrymme till. Det är det som kommer att ge oss en evig belöning. Och han förbereder oss för detta. Han förbereder oss för det eviga livet, lammet. Förbereder alla människor som tror för att leva med Gud i himmelen i all evighet. Men han förbereder också oss för den dagen när vi ska stå inför honom och vårt liv ska prövas. Lammet förbereder oss. Precis som det förolämpar, så förbereder det. Men inte nog med det. Vi kan falla 7 gånger per dag, står det i Ordspråksboken 24:16. Och det betyder inte att den 8:e gången så säger Gud, nu får det vara nog. 7 är alltid talet för fullkomlighet. Och det betyder att det finns ingen gräns för hur många gånger vi kan falla. Och det är inte en vers som talar om att vi ska utnyttja det här, att vi ska synda för att nåden ska bli större. Paulus har redan sagt att vi ska inte tänka på det sättet. Vi som har dött till oss själva. Men Golgata är en lektion om i tiden för vad som har hänt i evigheten tidigare. Vi tänker att aha, liksom då hände det. Ja, det hände då i tiden. Gud bor inte i tiden. Han är bortom tiden. Han är över tiden. Och lammet som vi läste i Uppenbarelseboken 13:8 blev slaktat före tidens begynnelse. Är inte det fantastiskt? Det betyder att i Guds ögon så var verket fullbordat innan denna världens grund blev lagd. Det är helt fantastiskt. Redan innan den här världens grund blev lagd så såg han dig och mig och alla troende hur vi skulle höra evangeliet vid någon tidpunkt. Och han skulle vara trofast i att arrangera omständigheterna så att vi får höra evangelien på något sätt, någonstans, av någon. Och när så sker så tror vi. Och när vi trodde, då blev vi utvalda. När vi blev utvalda, då blev vi kallade. När vi blev kallade, så blev vi rättfärdiggjorda. När vi blev rättfärdiggjorda, så blev vi förhärligade. Allt samtidigt. I hjärtat på en evig Gud. Så Golgata manifesterade i tiden bara någonting som redan ägt rum i evigheten dåtid. Lammet blev slaktat före världens grund. Om en dog för alla, så dog alla. Står det i andra Korinthierbrevet 5:14. Om Jesus dog för oss alla, så har vi alla som tror på honom också dött. Och därför står det i andra Korinthierbrevet 5:16, 2 verser senare, att vi ska inte känna någon efter köttet. Vi känner alltid människor efter köttet. Den och den är si, den och den är så. Men han säger, känn inte någon efter köttet. Därför att de är nya skapelser. Ja visst, säger de saker. Jag vet inte hur ni upplever det här. Men liksom, jag har haft på senare år eller senare tid, nästan lite grann av en Paulus Romarbrevet 7-upplevelse, där han hade levt ganska länge på det här sättet och tyckte att han var okej som kristen, och sen sa han: i mig bor ingenting gott. Därför att på något sätt så tror vi kristna att om vi nu är en ny skapelse och vi lever för Gud, så kommer liksom köttet, den gamla människan, på något sätt att nötas ut. Så att om jag någon gång bestämmer mig för att liksom glida bort lite från Gud, det jag då glider tillbaks till, det gamla Adamslivet, det kan ju inte vara lika illa nu som det var för 10 eller 20 år sedan. Liksom Adam måste ju ha blivit utnött på något sätt, va? Han kan ju inte vara kvar där i samma vitalitet som han hade då. Bara för att upptäcka att han är lika illa däran nu som han alltid har varit. Och han finns alltid där. Det gamla livet är alltid redo att träda in. Det är därför vi inte kan ge fienden någon möjlighet att liksom få utrymme i våra liv. Och lammet förolämpar. Lammet har förolämpat en hel värld. Lammet förbereder oss för det eviga livet, förbereder oss för de eviga belöningarna. Men lammet förhärligar också. Lammet förhärligar. Och det är den tredje och sista punkten. I profeten Haggai, i det andra kapitlet och den fjärde versen, så ställer man en fråga till de som står och tittar på hur det andra templet byggs. Och så säger man så här: vem såg den första härligheten? Det vill säga, vem såg Salomons tempel? Vem såg det första templet? Därför att det fanns några som var gamla nog för att som barn ha sett det här andra templet. Och han säger att, ja visst, ska vi jämföra det naturligt, så är det här templet ingenting jämfört med Salomons tempel. Och jag vet att ni i era hjärtan är besvikna. Därför att ni hade hoppats att det nya templet skulle naturligtvis bli minst lika stort, minst lika fin, ha minst lika stor härlighet eller mera jämfört med Salomons tempel. Men nu är det inte så. Men vad är det han säger? Jo, i vers 8, fyra versar senare, Haggai 2:8, så säger han att jag ska fylla detta tempel med min härlighet. Och vet ni, när de stod och tittade på det här, ungefär 500 år senare, så skulle Jesus Kristus sitta i detta tempel och undervisa. Och hur mycket bättre är inte det? Guds närvaro. Ingenting som har byggts med människohänder kan någonsin jämföras. Jag menar, det finns, när man tittar ut i världen runt om, vilka fantastiska kyrkor och katedraler, vilka målningar, vilka konstskatter, vilka grejer. Människohänder. Guds närvaro finns inte ens ibland, jag säger inte alltid, men ibland finns inte ens på de här platserna. Det är bara sten. De kanske, om man skulle auktionera bort den här kyrkan, kanske var värd många, 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 många miljoner. Säkert. Men vad spelar det för roll om inte Jesus Kristus finns där? Och han säger samma sak: se inte till det yttre. Se inte att det här templet är mindre och liksom inte lika fint som Salomons tempel. Därför att jag ska fylla det med min härlighet. Och vet ni, det kommer att bli ett tredje tempel också i tusenårsriket. Det är på gång, vi vet inte. Församlingens uppryckande kan ske när som helst. Världen går in i den stora vedermödan. Antikrist skriver ett fredsfördrag med Israel. Och de kommer att få möjlighet att bygga det här templet än en gång. Och det står att det här templet som Antikrist kommer att sätta sig först. Men det kommer också att stå där under tusenårsriket. Och det är ganska otroligt att se att det är det här templet som Jesus själv kommer att sitta i. Hans härlighet. Det är hans närvaro som är det intressanta. Och vet ni, i Gamla testamentet så ser vi att det fanns tillfällen då Mose och prästerna inte kunde gå in i templet. De kom inte in i templet. Varför? Inte därför att de som skötte templet var så slarviga så att det låg en massa saker som de inte kunde ta sig in. Utan helt enkelt av den anledningen att templet och tabernaklet fylldes av Guds härlighet. De kunde inte ta sig in. Tänk om man inte kan ta sig in på en plats därför att Guds härlighet är så manifesterad. Och lammet förhärligar. Var han än är, det står i Uppenbarelseboken att i det nya Jerusalem så kommer det inte att behövas någon sol eller någon måne eller någon några stjärnor, därför att han är dess ljus. Ljuset, står det i 1 Johannes 1 kapitel, kom in i den här världen. Och mörkret kan inte stå emot det. Han fyller oss. Lammet förhärligar på alla sätt. I Kolosserbrevet 3 och vers 4 så står det att Kristus är vårt liv. Ingenting byggt av människohand, ingenting mänskligt, ingenting världsligt kan ta den här platsen. Men Kristus är vårt liv, var vi än är. Wow. Tänker många gånger på de som sitter fängslade för Kristus. Richard Warmbrandt, som satt fängslad under många år, torterades för Kristus på ett obegripligt, omänskligt sätt. Han berättar historia eller berättelse efter berättelse om hur Guds närvaro var så stark att han inte ens knappast ville bli befriad när han blev erbjuden friheten. Helt ofattbara historier. Men Kristus är vårt liv. Vi tänker på de stora katedralerna, vi tänker på de dyra kyrkorna, vi tänker på de fina platser som vi möts. Och vi tänker att wow, där måste ju Gud finnas. Men han kan också finnas i en rutten fängelsehåla. Han kan finnas i de mest konstiga, extrema platser och tillfällen där vi absolut inte tror att Guds närvaro skulle kunna bli manifesterad. Men just där möter han oss. Just där möter lammet oss. Han visste före tidens begynnelse var vi skulle befinna oss idag. Och han förolämpar en hel värld. De vill inte ha med honom att göra. De säger att han är en myt. De säger att vi måste göra oss av med honom. Vi är moderna nutidsmänniskor. Vi klarar oss själva. Vi kan frälsa oss själva, som hela det religiösa etablissemanget säger. Men lammet förbereder också. Han har förberett en plats åt oss i himlen, hos Gud. Han har gått före så att vi ska kunna komma efter till denna plats. Han förbereder oss för evigheten. Men han förhärligar också våra liv. Vi som har trott på honom. Vi som har tagit emot honom. Vi som kanske firar jul. Eller kanske inte firar jul. Vilket som helst. Det är inte det som är poängen. Ett barn har blivit oss fött. Och det är inte ett gulligt litet barn som vi står runt en krubba och sjunger. Alla kyrkor har en julkrubba och det är okej. Jag var på några stycken förra året liksom, och det var ungefär samma sak. Liksom. Alla samlades runt krubban och tyckte att Jesus barnet var sött där och så vidare. Men det var mer än så. Det var Gud själv som blev en människa i Jesus Kristus. Det var lammet som var slaktat före tidens begynnelse som blev inkarnerat. Gud själv blev en människa i Jesus Kristus. Han bodde ibland oss. Ordet blev kött och bodde bland oss i Johannes 1:14. Vilken fantastisk julberättelse. Han förolämpar världen. Och han förolämpar oss också. I oss, när vi vandrar som hans lärjungar, så händer mycket liksom. Gud säger saker så, där går gränsen. Jag vill inte följa längre än hit liksom. Det där var för mycket, Gud. Och vi drar oss undan lite grann. Men han kommer tillbaka. Han ger inte upp. Hans kärlek har blivit utgjuten i våra hjärtan. Den mal ner oss till ingenting. Det finns inget annat att stå på än hans kärlek. Det står i andra Korinthierbrevet 5:14 att hans kärlek tvingar oss, men inte tvingar oss i negativ bemärkelse utan i positiv. Ni vet när vi säger ibland liksom, jag kunde inte annat än att göra det här. Det är just det vi säger. Jag kunde inte göra annat än att följa honom, för hans kärlek var så stark. Lammets kärlek. Åh, hur han förbereder oss för det eviga. Och vi tycker att han bara är jobbig liksom, för att han tillät det här och det här i mitt liv. Och den personen fick liksom säga det och göra det och allt vad det kan vara. Men det är en förberedelse. Ingenting i Psaltaren 119:165 kan förolämpa oss eller få oss på fall när vi vandrar med honom, när vi älskar honom. Och det är fantastiskt. Och lammet förhärligar. Han är inte alltid manifesterad på de platser där vi kanske tror. Många kyrkor den här årstiden har besök av kända människor liksom, och artister som dyker upp och sjunger julsånger och allting. Och det är okej. Okay. Låt människor göra vad de vill. Det är inte det. Men är lammet där? Förhärligas Gud av detta? Och så tänker jag liksom, vi kan vara på en plats som är ganska intetsägande kanske för den här världen. Men om Gud är där, om lammet är där, då är det någonting stort. Så före allting blev till, eller före någonting blev till, så fanns lammet. Han som förolämpar, han som förbereder, han som förhärligar. Och nu har vi en jul framför oss att fira. Och vi gör det på olika sätt. Men vi tackar Gud för lammet som blev slaktat före tidens begynnelse. Kom in i denna värld som vår frälsare. Låt oss ta fasta eller ta fäste på honom i vårt firande. Herre, vi tackar dig just nu. Vi prisar dig för det som du har gjort för oss. Vi vet att du har förolämpat en hel värld genom att säga att världen är syndig och behöver en frälsare. Vi vet att du förbereder en hel värld för din ankomst. Du förbereder oss för det eviga livet. Du förbereder världen för en kommande dom. Men du förbereder. Vi vet också att du förhärligar. Du förhärligar dig själv i våra liv. När vi trofast lever i troslydnad till ditt ord. När din kärlek tvingar oss att göra det som du vill att vi ska göra. Inte av tvång så som vi tänker på det. Men när vi blir överväldigade av din första kärlek som älskade oss före tidens begynnelse. Trots att du såg i din förkunskap alla synder och alla brott. Och alla misstag som vi skulle begå. Vi tackar dig Jesus för denna första kärlek som Efeser, eller församlingen i Efesus hade tappat. Låt inte oss tappa dig Jesus. Låt oss påminna oss själva om denna första kärlek. Som älskade oss före tidens begynnelse. Som dog för oss. Som har återupprättat oss. Som vill vandra med oss. I ditt namn vi ber, Herre. Amen.